Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ah, okay.
Nu måste vi säga här.
Ja.
Stämningen måste bli bättre nu.
Okej, mer fin. Den kommer att bli sämre. Sen kommer den bli bättre när vi har släppt den här skien och mer fin. Hur har veckan varit då?
Jo, den har varit bra. Men jag har mycket kvar. Nästa vecka så ska jag vara i Malmö på tisdag på Read Me-festivalen och prata om min nya bok, vilket jag är väldigt nervös för. Och det finns några platser kvar om någon vill komma och ge moraliskt stöd.
Mm. Ja, min vecka har mest upptagits av det faktum att min hustru har fått komma till Sverige.
Äntligen.
Ja.
Hurra.
Efter 15 månader och så. Ja, så det är väldigt skönt, så att jag går på moln.
Grattis.
Tack så mycket.
Ja, det var sött att se er ihop på bild. Då fick jag en tår i ögonen.
Ja. Nu är det typ 1000 likes på Facebook, tror jag, eller sånt där.
Ja, det är så man får likes på Facebook.
Ja, det är väldigt, det är en av de roligaste sakerna som jag särskilt pratar med min fru om. Så här, liksom att jag skriver något så här halvintellektuellt om politik eller institutionella hinder för tillväxt i Bolivia, så får jag 6 likes. Lägger upp en bild på henne och mig, då får jag 1000 likes.
Mm. Själv var i Berlin på en näringslivsstiftelse och talade om vad som händer i världen och Trump och sånt. Som är ju väldigt oroliga över handelskrig i världen nu. Och det som är roligt med att vara i Tyskland är att där kallar alla en professor av något skäl.
Doktor.
Ja, verkligen doktor, professor. Mm. Så man får en liten boost där, självförtroendemässigt.
Det gör de också i Latinamerika.
Jaha.
Jag vill alltid kalla mig för doktor Segerfeldt. Det är bara... Vi är väldigt långt från doktor.
Men jag tror att det är så där att de förstår inte varför man är inbjuden om man inte är professor.
Du har ju också kört av en dubbelrelease för din svenska bokutgåva.
Just det, exakt. Framsteg. De 10 skälen att se fram emot framtiden som presenterades här för att i tisdags på Södra Teatern och sen så på Kulturhuset. Framförallt Södra Teatern var minnesvärt party kring det hela med där vi gav känslan att världen blir bara bättre på alla sätt, utom det att när Fredrik Strage så briljant spelade skivor i diskjockeybåset så gav han känslan av att allt var bättre förr musikaliskt, framförallt 80-talet.
Ja, du har antydde väl det här om veckan med att nya Depeche-skivan är kass. Lyssnade på den, den är faktiskt inte så bra.
Det som jag konstaterade, att vi blir alla lite nostalgiska när vi kommer upp i åren, att ja. Jag är uppvuxen med att Martin L. Gore var världens bästa låtskrivare. Nu är han inte ens bäst låtskrivare i Depeche Mode, utan Dave är faktiskt lite bättre.
Mm. Men du ska också bli hans konsert i maj.
Ja, de har turnéstart i Stockholm faktiskt, 5 maj.
Jag ska också dit.
Men så här, alltså, den är mörk, den är mysig, den har några sköna syntljud och så där, men de har slutat skriva melodier.
Precis.
Det...
Jag kanske har sagt det redan i podden, men någon sa till mig att det är Martin Gore för lat för att jobba med melodierna. Är det inte han som har skrivit låten, säger du?
Jo, men nu skriver Dave Gahan en del också. Sången.
Det har han gjort, jag vet vem han är. men
ja, förlåt.
Men det har, för att jag tror att Alan Wilder skrev några låtar också redan tidigt på, tror jag, på Broken Frame.
Nej, han var inte medlem på Broken Frame. Han kom på Construction Time Again. Just det. Han har ju skrivit några om If You Want och sådana, några av de skönare låtar de har gjort.
Ja.
Och sen vi Depeche Nostalgiker tror jag att allting skulle bli bra om bara Adrian Wilder kom tillbaka.
Ja, just det.
Det var som förr, men å andra sidan, hans sologrejer är inte så värst bra heller. Så, men han var en fantastisk producent. Han satte ihop ljuden och tempon och sånt där. Som Enjoy the Silence, varför blev det en av världens bästa låtar? Jo, det var för att Martin Gore satt där och gjorde den på gitarr och så här, som en ballad. Och då bara tyckte Alan, det där är en himla bra låt. Om ni bara drar iväg 2,5 timmar och super, så har jag gjort om det här till vår största hit. Mm. Och sen så kommer de tillbaka och så har han gjort den till den här upptempo-syntlåten.
Mm.
Så han var ju ett geni på det sättet.
Ja, ja. Men vad är veckans stora händelse annars?
Ja.
Tänkte vi prata lite om, eller?
Vilken är det?
Ja, jag har ju recenserat 2 böcker den här veckan.
Jaha.
Den ena hamnade i skymundan, får man säga. På vägen hit så lyssnade jag på Alex och Sigges podcast. Där de är på 252 avsnitt eller något sånt vid det här laget. Så de slår oss ganska rejält. Även i lyssnarsiffror är det. Och de sätter ju trenden för väldigt många poddar. Så att jag tyckte att det var lite kul att i senaste avsnittet så har de visat att det är inne att rensa luften lite bland poddbekanta. För då hade Sigge varit på Marcus Birros podcast och pratat om Dylan och musik och sånt där. Och då var Alex väldigt sur på honom för att de inte hade pratat politik. Därför att han tyckte att Birro är en sån mörkerman och tongivande, och då är det ansvarslöst att inte gå i offensiv mot honom. Och jag tyckte det där var så uppfriskande att de satt där och bråkade om detta. Så jag tänkte att kan inte det vara ett mönster för oss? Så därför ställer jag frågan, vad fan har du gjort, Mattias? Och då syftar jag på din recension av din hyllning av Tino Sanandajis nya bok Massutmaning. Som ju du beskriver att han förtjänar en guldstjärna för folkbildning, och det är en fantastisk insats och liknande. Och jag ska ju medge att jag har inte läst hela boken, jag har börjat läsa den. Men framförallt så tog jag fasta på 2 avsnitt som handlar om mig. Och det gör man ju gärna. Och kollar upp dem.
Och ett av dem var ju 50% av mig. Och det var faktiskt jag som skrev meningar från början.
Just det, exakt. Så det var kanske en särskild skäl att känna dig påhoppad. Och det var, och båda fallen handlar om direkta felcitat. Alltså så här, inte slarv, inte misstag, utan någonting man gör medvetet. Han skriver då, Metros kolumnist Johan Norberg har gått ett steg längre och kallar laglöshet i utsatta områden för, citat, främlingsfientliga fantasier, slut på citatet. Vilket är helt makalöst, för att han har alltså plockat ett citat från ett helt annat sammanhang som handlar om att Polens starke man Jaroslav Kaczynski hävdar att Sverige har 54 områden styrda av sharia-lag där landet inte har någon kontroll. Och då skrev jag att detta var främlingsfientliga fantasier, vilket det är. Och då har Tino låtsats att det handlar om att det inte finns några problem med brottslighet i de här områdena. Helt sanslöst.
Vilket det inte på.
Ja, i samma kolumn skriver jag att liksom, när vittnen hotas så kan rättsväsendet inte fungera, polis och ambulanspersonal utsätts för hot och våld i de här områdena. Men det råder inte sharia-lagar. Det är främlingsfientliga fantasier. Och då låtsas han att det citatet istället handlar om att det skulle råda den typen av problem. Och det andra citatet är lite liknande. Där skriver du och jag, Fredrik, i den här Migrationens kraft, att invandringens största bidrag till tillväxten kommer av att kompetensen blir mer varierad. Så att Afghanistan, Somalia och Irak i stora ursprungsländer bådar alltså gott. Och där har han satt en punkt för att det ska se ut som att vi tycker att bra, det här kommer bli jättebra för Sverige. När egentligen så fortsätter meningen, det är ett kommatecken och så står det bådar alltså gott, kommatecken, åtminstone ur detta perspektiv. Och sen fortsätter vi och beskriver vilka problem det också medför.
Ja.
Men då har han satt dit en punkt så att det ska se ut som att vi menar något annat.
Ja, och vi vet ju att det är ju mindre lönsamt för ett land att ta emot lågkompetent invandrare än högkompetent.
Mm.
Men ur det här arbetsdelningsperspektivet så är det ju inte så.
Precis. Läkarens produktivitet ökar om någon kan städa läkarens hem, så att inte läkaren behöver göra det också. Det är det som det resonemanget handlar om.
Precis.
Och då känner ju jag att efter att bara ha sett de 2 sakerna så vet man att det här är inte en hedlig människa. Det här är inte en person som är ute i ärliga avsikter. Utan han fejkar, klipper och klistrar för att gynna sin sak. Och då känner jag kan inte lita på någonting som står i den här boken. Jag måste kolla upp precis allting. För det här är inte schysst.
Jo, men precis. Jag har ju en gång försökt beskriva hur fattiga människor i fattiga länder är. Alltså hur fattiga de egentligen är. Och då har jag sagt att ja, man lever på då summor. Så har jag gjort om beräkningar enligt sådana här... Man växlar valutan och sen så justerar man för prisskillnader i länder. Och så har jag försökt beskriva... När jag är ute och pratar om det här så får jag ofta misstro från människor. För jag har hållit på med utvecklingsfrågor i många, många år. Skrivit flera böcker om bistånd och sådär. Och försökt säga liksom att nej, men de lever på 500 spänn i månaden. Och då möter jag alltid oförstående. Särskilt bland ungdomar som pluggar, alltså som är 22-23. De tror inte på mig. De säger nej, men så fattig, då överlever man ju inte. Jo, det gör man. Det är bara det att man merparten av pengarna går till att köpa kalorier. Och då försökte jag liksom skriva i en text om att beskriva hur är det att leva i Somalia. Och så gjorde jag beräkningar och så liksom använde det som kallas för köpkraftsjustering och så förde jag över. Det skulle motsvara 450 kronor i Sverige. Och så säger jag, ja, också för 450 kronor i Sverige så lever man så som man gör i Somalia. Det vill säga 70-90% av pengarna går till att köpa kalorier. Och det är det som har blivit den här berömda risgrejen och som jag gett mig det här ordet skörbjuggsliberal och allt det här, va? Men det är bara det att om läser man den texten seriöst så ser man att alltså, risexempel handlar om att beskriva Somalia, inte Sverige.
Hur människor har det.
Det är i Somalia, ja precis. Inte hur man har det i Sverige.
I boken så beskriver Tino det som att det är ett reformförslag från din sida.
Ja, precis.
Hit ska flyktingar komma och leva på ris.
Ja, och
man varnar då för att man kan få vissa bristsjukdomar.
Ja, det täcker inte en skälig levnadsstandard i Sverige, skriver han. Och i exemplet med risdiet lämnar budgeten inget utrymme för att tillreda riset, intag av protein eller grönsaker. Vid ensidig risdiet uppstår på lång sikt risken för bristsjukdomar. Ja, det
Nähä.
Men det är precis det jag vill att folk inte ska behöva leva som. För att det är så man har det i Somalia. Så det är också så här ett tecken på ohederlighet. Och det värsta är ju att det här är ju ingenting, de här tre exemplen, eller de första i alla fall två, riset och det här med det bortglömda kommatecknet och åtminstone det här perspektivet. Det här är saker som vi redan har påtalat för Tino i meningsutbyten tidigare. Så han vet ju om att han hittar på.
Mm.
Vi har ju redan haft den här debatten flera år sedan med honom i de här sakerna.
Mm.
Alltså han, och han har ju svarat på de texter där vi har påtalat att det här är fel. Mm. Så han har ju uppenbarligen läst, han vet ju om att det är fel. Vi gör att det blir ännu ohederligare. Det är inte bara att det är inte slarv eller så, utan det är medvetet att vara ohederlig.
Mm. Alltså det finns ju tre kategorier människor. De som gör misstag och när det blir påtalat så säger man okej, det var fel. Då gör jag om det. Som exempelvis när Tino hittade några fel i vår bok. Ja. Som vi skrev, okej, det var fel. Det rättar vi till nästa upplaga. Ja. Tack för att du hittade det. Den andra kategorin, det är de som inte låtsas om det och bara kör vidare i alla fall. Sen finns det en tredje kategori. Och det är de som står på sig och hävdar att de har rätt. Och sen dessutom ger en länk till där det visas att de har fel. Och säger, kolla, det här visar att jag har rätt. Det var som någon skrev apropå den här diskussionen vi hade om, eller när jag visade på Facebook att Tino hittar på, han tar ett citat från ett sammanhang om Kaczynski då och sharia-lagar och placerar ett helt annat. Så säger Tino då till alla sina följare, han har en väldigt aggressiv svans som tror på allt han säger. Och då bara länkar han till min artikel och säger, kolla, här står det ju precis det han säger. Och varpå alla påtalar, nej, där står det att du har fel och att du har hittat på. Till och med en del av hans anhängare sa det. Och då var det någon som kommenterade det, att det här är första gången jag har sett någon som står rakryggat och länkar till texten som visar att han har fejkat citat.
Ja.
Och ändå fullt av folk då i hans svans som tyckte, Norberg är dum i huvudet och äcklig PK-liberal marxist och sådär.
Ja.
Och då känner jag, Mattias, du har givit den här charlatanen fantastisk legitimitet genom att skriva att han ska ha en guldstjärna för folkbildning.
Ja, alltså jag har verkligen lagt mig an om att inte ta upp personen. För jag har liknande erfarenheter av Tino Sanandaji, hur han är i meningsutbyten. Jag har tittat på hur han använder Hayek-citat och annat när han liksom försökt tillskriva Hayek en direkt motsatt princip, att Hayek skulle vara för kollektivt ägande, när Hayek egentligen säger att det här är ett undantag från principen, och det är ett problem för min position när jag gör ett undantag från principen. Och då körde han samma sak, att det blir liksom, han lägger ut en enorm textmassa, och då tycker hans följare att ja, nu har han visat att han har rätt liksom. Och det är liksom såna här, ja, få som har ett liv orkar egentligen bry sig om och kolla upp det, och därför så synas inte det här, utan det verkar hederligt att liksom, här är källan och liksom 500 000 tecken till. Och det känner jag till. Alltså, han är hopplös i polemik. Varför jag inte tog upp just de här fallen var dels för att ni är mina vänner. Jag kom liksom i att uppmärksamma de här fallen just för att jag känner er.
Jag sa väl det tidigare, du har så skickat oss de här grejerna. De här exemplen, de här tre exemplen vi nämnde på fulciteringar, har du i förväg, långt innan din text publicerades, skickats till oss på exempel som du säger hur ohederlig han är?
Ja, och det är det definitivt. Men jag har samtidigt lagt mig i vinn om att försöka bedöma boken på bokens meriter. Där det finns många intressanta frågor att diskutera och ta upp. Att bedöma sakfrågan. Och då insåg jag att om jag går in på det här spåret överhuvudtaget, så kommer allt att handla om personen Tino Sanandaji och fram och tillbaka. Och då blir det meningslöst att recensera boken och försöka diskutera de frågor han ändå tar upp. Och där jag tycker i ett par av seenden att han beskriver väl. Jag tycker samtidigt att jag har... jag trodde ju att jag hade postat en av de mest kritiska recensioner, för jag har hittat ett antal saker som jag ville ta upp. Alltså större frågor som inte blir så tjafsiga som det här blir. Det vill jag ta upp, för det tycker jag inte att andra recensioner har tagit upp, som mer allmänt varit ganska positiva men inte gått in i detalj. Jag tycker till exempel att hans beskrivning av gränskontroller, där han är väldigt positiv och sådär. Han menar sig ju referera forskning, men här hittar jag inte referenser till Heinde Haas och Ruben Andersson och andra som i alla fall jag har läst, som kritiserat just gränshinder för att de har en mycket temporär effekt och de tenderar att styra om människor till farligare vägar, och de som redan har kommit in i landet flyttar inte tillbaka i samma utsträckning, så det har ett gäng kontraproduktiva effekter som han inte diskuterar. Men jag tycker också att man måste kunna erkänna att jag hittade inte den typen av fel i kriminalitetsavsnittet till exempel, eller i diskussionen om ekonomi och bristandes tappad skattekraft i exempelvis Botkyrka och Södertälje och sånt där. Han beskriver problem värda att beakta, och jag tycker det är extremt viktigt att kunna... Jag tycker det har förstorats, men liksom att ge en generositetsprincip också till, och verkligen låta den gälla personer man inte är ense med i analys, inte är kritisk mot i sina politiska slutsatser, men att också ta upp att vissa avsnitt här är väldigt bra och läsvärda. För det är ju, så här är han ju i polemik, han är ju inte så här när han skriver forskning. Det är ju liksom någonting... Någonting väldigt dualt i detta.
Tino är ju inte migrationsforskare.
Nej, men han kan...
Han skriver om forskning, menar du?
Ja, han, han refererar forskning här. Han forskar inte om detta. Men jag tycker att liksom, så vitt jag kan bedöma är liksom en beskrivningen av integrationsproblemen och kriminaliteten är liksom ganska väl beskrivna. Och det jag menade med guldstjärna för folkbildande, det är ju just att den här boken har gått ut till människor som förmodligen inte läser speciellt mycket annan samhällslitteratur överhuvudtaget. Han är rätt avancerad, men han förklarar på ett väldigt grundläggande sätt metodik och avvägningar i just de här kapitlen. Det gör han inte i migrationskapitlet till exempel. Där sackar det rejält jämfört med ambitionerna. Och sen på slutet så blir det ju liksom rena pekoral om liksom, ja, Sveriges forna storhet och sånt där, och den fina känslan vi alla hade då. Och det tar jag också upp och kritiserar.
Men stämmer den stämmer den bilden som du ville ge med de reaktioner du har fått på texten?
Nej, inte alls. Alltså, jag blev väldigt överraskad av reaktionerna. Därför att de blev väldigt ensidiga. Alltså folk som gillar och tenderar att hålla med Tino i hans invandringspolitik. Vars slutsatser jag ju kritiserar. De var väldigt glada över den här recensionen och kopplade de positiva delarna, inte minst där jag pekade på att jag får nog ta åt mig av den här samhällsanalysen i viss avseende när det liksom
för att de andra säger så här som att nu har du ändrat uppfattning i migrationsfrågan tack vare att du läst Tinos bok.
Det är ju talande för hur den här debatten är, alltså. Väldigt mycket handlar ju om hur man viktar argument, vilka förväntningar man kan ha på dem. Det fanns ju, vad hette han, handelskritiken som påpekade att vi kanske inte ska ha så stora förväntningar på liberalisering av handel.
Danny Roderick.
Danny Roderick, ja. Till exempel. Det är ju en rimlig kritik. Hur mycket kan vi förvänta oss? Och det påverkar hur mycket kan vi förvänta oss i sysselsättningsökning av liksom enkla jobb och liberalisering. Det kanske är mindre än tidigare, och det tycker jag, det är en relevant kritik som jag tycker man kan läsa och fundera över.
Men jag kan verkligen förstå varför du vill ta boken på dess egna meriter. Istället för att recensera Tino så recenserar du hans bok. Och det kan jag förstå. Och den är ju, vad jag har sett, mycket mer nyanserad än vad han brukar vara i sina uppfattningar. Och,
vi har ju de här passagerna också. Och jag tycker att, han beskriver inte gränskontroller särskilt hederligt. Det är också så att hans förslag som han påskiner liksom är ganska enkelt, handlar om att vi istället för dagens migrationssystem så ska miljontals människor på flykt omplaceras i halvrika tillväxtländer som Kina och Thailand, Brasilien, Argentina. Vilket ska finansieras med västländers biståndsbudgetar. Och det är ju liksom en teoretisk tankeövning och kalkyl. Jag vet inte om det förekommer i någon utsträckning överhuvudtaget.
Nej, men det är en rent utopisk samhällsingenjörskonst som han föreställer sig. Alltså, jag tycker, som jag läser det jag har sett hittills av den, den är ju ganska middle of the road, sosse folkhemsmässig i beskrivningen av världen. Men sen kombineras den med den här idén om enorma statliga projekt, att man ska placera ut folk i hela världen. Jag har ganska dåliga erfarenheter av hur man gör det i Sverige, att staten ska veta var man ska placera folk. Men nu ska man ha, de ska till Argentina och de ska hit och dit.
Och det finns ju alltså i liten skala så har ju Australien försökt just att inte släppa in folk utan ha flyktingläger någon annanstans. Och det har blivit dyrt och det har blivit humanitära katastrofer. Jag tycker man borde i alla fall ha nämnt det. Och den typen av kritik ville jag komma in på. Just därför har jag medvetet struntat i kritik mot metodologi och där det kom till vänner och bekanta där jag liksom kunde anklagas.
Även om du tar boken i sig, är det inte ganska graverande att han hittar på citat? Och inte det är någonting som man borde berätta för läsare och varna dem för. För det som jag tycker är problemet med din recension är att jag har hört kommentarer från många. Peter J. Olsson som var på Kvällsposten och nu moderat i Skåne. Han var väl rådgivare till, tror jag. Som skrev att så här, vad bra, det här, nu inser jag att nu behöver jag inte vara så kritisk mot Tin och nu behöver jag inte ägna mig åt källkritik, därför att när har en meningsmotståndare sagt att den här boken är korrekt på det här viset.
Då höll jag på att dunka huvudet i förtvivlan mot väggen.
Du fattar vad du har gjort.
Ja, är det mitt fel nu?
Ja.
Alltså det är klart att man... Min ambition var att beskriva både kritik och därmed också vara noga med att ge också en meningsmotståndare cred där jag tycker att det behövs. Det är ju passager. Till exempel just att jag skriver att han förtjänar en guldskinna för folkbildande. Det är ju för att han förklarar grundläggande saker väldigt enkelt och därmed släpper in en läseskara i samhällsdebatten som förmodligen inte har läst så mycket annat. Det tycker jag faktiskt är rätt fint. Sen växer också min inre mysproggare av att liksom läsa ett kapitel om brott som inte bara liksom, han har ganska...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Mycket reservationer att det här ska inte skyllas på liksom alla invandrare och sånt där. Och det handlar inte om att människor är muslimer, apropå de här muslimska områdena som det påpekas sådana här, utan han gör klart att
det
är ganska...
Jag tycker att idén om att det skulle råda sharia i de områdena är en främlingsfientlig fantasi.
Ja, alltså han borde ha hållit med om det. Det här landar i invandringskritiska slutsatser, men det är inte en rasistisk bok, därför att det kommer ju ofta ihop. Och hos många som följer Tino så här är det definitivt ihop, så just därför blir det viktigt att säga det, att det gör inte boken.
Fast här känner jag ändå att, eftersom jag recenserar väldigt mycket böcker också, så tycker jag att man har ändå ett visst ansvar att gå utanför en bok och att tala om vad det här är för person, vilka åsikter han har, vilka han har givit uttryck för tidigare också. Delvis i metod när han hittar på citat och annat, men också vilka åsikter som presenteras. För att du skriver att hans uppfattning om att stänga Sveriges gränser inte då bottnar i någon allmän invandringsfientlighet, utan är en ganska empatisk beskrivning av de senaste årens problem med integration. Och så ser det ut i boken, det är ju sant. Men vi vet ju att han tyckte det här för 10 år sedan också. Han tyckte det här för 15 år sedan också. Då grundades det inte i någon empatisk beskrivning av vilka problem vi har haft med integration i Sverige under de senaste årens flyktingkris. Utan då var det allt möjligt annat. De skulle kosta pengar, de hade fel kultur, det skulle förstöra förtroendet mellan medborgare i Sverige, de skulle rösta på fel parti och liknande. Alltså, de är inte tillräckligt begåvade för att funka i ett västerländskt samhälle. Hur många olika argument som helst. För att det här är ju en kille som talar till olika publiker på olika sätt. Alltså ett av de roligaste exemplen på det var ju när du och jag, Fredrik, bråkade med honom tidigare. När han då publikt skulle skämma ut mig och skriva att hur oseriös jag var. Då skrev han att så här, men en person som jag tar på stort allvar, en person som är för öppna gränser, det är Brian Kaplan, det är en seriös person. Och en sån person är inte Johan Norberg, han är liksom helt oseriös och dogmatisk. Då roade jag mig att kolla vad han hade skrivit om Brian Kaplan tidigare när han bråkade med Brian Kaplan. Ja. Och då skrev han ju att Brian Kaplan är en fanatisk, dogmatisk ideolog för öppna gränser. Och
som jag inte kan ta på allvar.
Och I have no respect for Brian Kaplan whatsoever. Oh, ja, men sen, inför den här andra publiken, och när jag är med då för att dissa mig, då är det så här, Brian Kaplan är väldigt seriös. Och så gör han ju den här boken också. Nu vet han att det är ett nytt läge i svensk politik, nu är det någon slags här sosse-moderat överenskommelse om att dra ner på flyktinginvandringen dramatiskt. Och då är det de man talar till på något vis. Viska i elitens öra, och då ska man vara mer middle of the road. Och då tycker jag, som recensent, borde inte det vara en viktig bit också? Att inte bara på ett postmodernt sätt tänka att texten står helt fritt från varje skapares hand. Utan att det faktiskt finns intentioner och idéer där bakom.
Ja, men precis. Man kan sammanfatta som en bok finns i en kontext.
Mm, det är en relevant kritik. Jag tycker att jag försökte bedöma boken för sig. Det var ett val. Det gör, alltså delvis så är det ju också utifrån från förväntningar som inte var jättehöga. Vilket kanske leder till orättvist positiva omdömen. Men jag tycker att
ja, just det. Har man sett den här fragda tuggande rättssalveristen i sociala medier, så blir man ju förvånad när man får en bok som är sen liksom normal.
Ja, jag nämner ju också kontrasten med liksom den sorts polemik som
du skriver bara polemiker, och det är ju väldigt snällt.
Aggressiv eller vildsint polemiker, och det är ju inte speciellt smickrande. Det är ju långt ifrån akademi.
Jo, men det låter mer som vildsint polemiker. Det låter ju mer
som Fredrik Segerfeldt.
Ja, eller nej, jag skulle säga din favorit som nu är i Göteborg, som är på Oxford, som är statsvetare, som du säger tugkuk. Rådstein är vildsint polemiker, skulle jag säga. Jo, men han kan ju vara det. Men jag menar, med ett troll.
För de som inte känner till honom sen tidigare, så man ska veta att för Tino Sanandaji så är världen den största projektionsytan som någonsin har funnits. För han tycker att alla är lögnare som inte håller med honom. Vad man än tycker, så han ljuger, han är avskyvärd. Han måste så här.
Ja, det där är ju rätt talande för en person. Att jag tror inte jag har sett honom vara oense. Men alltså, ingen person han är oense med har han någonsin respekterat när han är oense med dem. Utan det är alltid folk ljuger, folk ingår i en konspiration och sådär. Men han har ju en förmåga att sätta sig, resonera, referera och sånt där, som ändå är en stor del av boken. Och det var de delarna jag ville bemöta, för där fanns också tillräckligt mycket problem. Jag tycker det är, alltså de jag har beskrivit, jag tycker slutsatserna är väldigt biståndspositiva, och det är mycket folk ska få bidrag hit och dit, och han tar framförallt inte upp, alltså som en elefant genom hela rummet, så går ju denna förmodat orädde sanningssägare och tar inte upp en sån grej som narkotikaförbudet till exempel, vilket en ekonomiskt skolad person i alla fall borde förhålla sig till när man ändå beskriver gängproblematiken och varför den uppstår. Alltså, det var ett val att gå på den bästa typen av kritik, och just därför att det är en person som är närmast omöjlig att närma sig utan att det blir karaktärsmord genom att nämna de här andra sakerna, liksom falsk citat och annat, så det blir en väldigt svår situation, därför att ska man applicera generositetsprincipen och försöka liksom verkligen gå i polemik mot och diskutera de sakliga bitarna, då är det väldigt mycket man måste lämna ute. Och i dagens sån här, alltså då hade det funnits en liten rest av det, så hade det blivit jättepolemik om någon liten detalj.
Men du vet, vi pratade ju i förväg, skojade lite så här om att nu kommer det, idag kommer min text ut, nu kommer trollen komma igång. Du trodde att du skulle få liksom den rasistiska hatsvansen mot dig. Istället blev du omfamnad av hela liksom hela mörker Sverige liksom från ska man säga vanliga högermoderater till alltså i den konservativa aspekten till liksom rassetrollen. Du är deras nya älskling, det vill du inte riktigt, va?
Nej, men jag tycker samtidigt, alltså jag hoppas ändå nå fram till de som sitter på gärdsgården, som läser Tino för artiklarnas skull, som inte orkade titta på liksom din kritik mot hur han fast citerar, men som tycker att han har presenterat intressant statistik, han invänder mot det här med Sandviken och annat, glädjekalkyler och annat inom debatten, och se att man kan se de förtjänsterna och ändå rikta kritik mot resonemang och slutsatser i den här boken.
Men jag känner att du skulle skrivit något annat idag, när du vet hur det blev i efterhand.
Framförallt så blev det, alltså jag hade ändrat sista meningen, för den blev entydigt positiv. Jag hade nog, kom jag på vägen hit, velat ändra den till att den här boken förtjänar läsare som inte tar det som en bibel utan just är kritiska, därför att man behöver kritiskt nagelfara.
Men det är allt du skulle vilja ändra, så?
Jag hade velat få in jättemycket till. Jag hade velat kunna beröra de här citaten.
Men då är det som jag sa,
men det avstod du från, om jag förstår saken rätt, helt enkelt för att vi känner varandra.
Ja, jag ville vara hederlig, och liksom, om man ska fela på något sätt så ska man liksom vara mer generös mot sina meningsmotståndare på bekostnad av sina vänner än tvärtom.
Så trots att reaktionen blev det motsatta av vad du ville, så står du för texten?
Ja. Det måste jag ju ändå göra. Alltså, du frågade mig så där, är det du eller världen som har fel? Ja, det är klart det är världen.
Ja, det är väldigt roligt. Alltså, så här... det är en väldigt intressant del av din personlighet. Jag hade sagt 99 gånger och sagt att ja, visst, världen är sjuk i huvudet, men det är ju ut mitt perspektiv. Och eftersom alla andra är många fler, så måste jag som har fel. Så hade jag tänkt i alla fall. Men så kanske jag hade liksom inne i mig knutit näven och sagt att vad fan är inte världen som jag för? Och så har jag gått hem och varit bitter och insett liksom att nej, men världen är inte som jag. Men jag kan inte ha rätt om hela världen tycker annorlunda.
Nej, och om hela världen reagerar på ett visst sätt på det man gör, och det är en felaktig slutsats de drar, då kanske man måste vara lite självkritisk om hur man formulerat sig. Alltså om du tänker på det här, hur många som nu såg det här som att det var ett sätt att legitimera Tino, som att han är en seriös, hedlig samhällsdebattör som vi inte behöver vara källkritiska till. Då måste du ju undra vad du har skrivit ändå.
Ja, jag undrade lite över vissa referat. Alltså, för de tog ju bara de positiva bitarna, och de tog dem för att gälla hela boken. Trots att jag är kritisk mot stora delar.
Du vet ju hur den här trollskaran fungerar och att det är så de gör. Och jag har ju också sett kommentarer som säger att vi trodde att du skulle vara kritisk, för du är ju polare med Johan och Fredrik.
Jag var ju kritisk. Alltså, jag riktar mer kritik.
Varken jag eller Johan eller högertrollen tycker att du är kritisk.
Men jag tycker att jag är kritisk.
Ja, men det är inte det som är det viktiga. Det är alltid mottagaren av ett budskap som avgör vad budskapet är.
Nej, det där är inte sant, för det står faktiskt en mängd kritik som jag också har redogjort för här. Och enda möjligheten att ta upp den kritiken var att strunta i annan kritik och hamna i den här dumpolariseringen mellan liksom...
alla som har kommenterat texten, alla som har kommenterat texten i sociala medier och Expressen är ju del av dumpolariseringen. Du fick en ledare i Expressen som sa liksom att som berömde dig för att du liksom gett den delen av dumpolariseringen rätt.
Ja, jag får väl leva med det. Alltså det är ju alltså ibland får man medhåll man inte hade bett om. Men som sagt, många av de här människorna liksom sitter på hjärtat. Det är inte människor som är alltså fientliga till liberala idéer. Alltså vi behöver vända en trend här och slå slag för ökad öppenhet och liksom ökad frihet. Och just därför behöver man liksom ta sig an och skilja gott från ont, sortera och sovra. Liksom. Vad finns det för poänger i det här materialet och hur kan vi skildra det från liksom slutsatserna om att vi liksom ska ha en teknokratisk biståndsstat som med alla medel håller invandrare borta? För den slutsatsen håller inte jag med om. Men ska man bemöta den så tror jag att man måste liksom medge att ja, men här finns problem, här finns förtjänster, men slutsatsen håller inte.
Eller kan man säga att det är en ohederlig charlatan?
Ja, fast då når du liksom de som redan tycker det. Och det är de som har utsatts för samma metod, men det är inte de flesta. Och det är framförallt inte de som läser.
Men då menar du så här liksom att de som då du får 20 internettroll att läsa boken på ett annat sätt och därmed kommer tro att nej, det är inte en bra idé att FN ska skicka 2 miljoner syrier till Brasilien.
Jag tycker det är lite märkligt. Alltså jag skrev en liknande recension av Naomi Klein som ju är liksom väldigt vänster. Som jag tyckte hade skrivit med vissa reservationer, ganska mycket samma reservationer som Tino. Hon hade liksom sina tirader mot eliten, det var en ganska ensidig analys i vissa stycken, vilket jag påpekat här också. Men det var ändå en fackbok som gav mig en del och som lät en kalibrera om och omvärdera vissa argument och sådär med sin beskrivning. Och det skrev jag, inklusive invändningar och sånt där, men positivt omdöme om boken. Och det blev inte alls samma. Det var ingen som trodde att jag hade blivit kommunist eller gjort gemensam sak med Naomi Klein. Utan jag tycker
skrev att det finns skäl att ompröva tidigare ståndpunkten jag läste i den texten?
Ja, det gjorde jag kanske inte.
Nej, ja. Det var det som är skillnaden.
Ja, och en sak till, att Naomi Klein var på något vis hyllad som auktoritet på massor av områden, medan Tino med rätta är extremt kontroversiell, därför att inte bara för sin aggressivitet utan också för att han klipper och klistrar och hittar på när det passar hans syften. Och det som jag tycker är det stora kvardröjande känslan efter din recension, det är att han har fått legitimitet som en vanlig samtalspartner som han diskuterar hans reformförslag med. Ja. Att säga, nej, men det kostar nog för mycket att göra så här och det här kommer nog inte funka. Men han behandlas som, ja, han har släppts in in i värmen, tycker jag.
Du har tagit bort paria-stämpeln.
Alltså, jag tycker man kan ge att han refererar uppdaterat i ett antal passager och att det liksom behöver göras för den svenska samhällsdebatten och att han gör det med betydligt större reservationer än liksom de här som har försökt tidigare och liksom bara varit invandringsmotståndare och liksom lystet glatt gjort det. Det tycker jag, det måste man kunna erkänna utan att det blir en stor sak. Därför att det är rätt, jag tycker det är rätt självklart, och sen bör vi gå vidare till vilka policyslutsatser och sådär man drar av det.
Jag känner att jag kan inte prata policy-slutsatser med honom därför att jag kan inte lita på honom. Alltså jag vet att när jag ställer upp i en debatt med honom, då kan han hitta på precis vad som helst och hänvisa precis vart som helst. Och sen tar det mig 1,5 timme efter den sändningen att gå och läsa de studierna och inse att han hittade på. Ja. Och det är det som är problemet. Han är inte en seriös motpart. Han är inte en seriös diskussionspartner som man kan ta på allvar. Och det är därför jag verkligen menar många andra också. Men jag har aldrig sett någon, möjligen med undantag från Andreas Malm när han var på DN Kultur, som så oförblommerat ljuger. Mm. Och det tycker jag är problemet här, att nu känns det som att han har fått legitimitet.
Nej, jag tycker alltså sån är han i polemik. Alltså polemik är fullkomligt hopplöst, men jag tycker att när han formulerar sig i bok så är han polemiken undantagen annorlunda, och då får man bedöma det när man läser boken.
Men Mattias, om du i ljuset av att du fick stöd av alla de som tycker motsatsen till vad du tycker.
Nu skulle och kritik av alla som tycker som du tycker.
Ja, det är många som har hört av sig till mig just och varit så här orolig. Vart är Mattias på väg?
Men jag också. Jag har fått 3-4...
Nu förstår jag hur Robert Nozick kände sig.
Det är en t-shirt. Men... om du i ljuset av detta skulle lägga till någon brasklapp, en slags innehållsdeklaration eller läsanvisning till de som tror att nu behöver man inte bry sig om att vara källkritisk när man läser Tino, vad skulle det vara?
Nej, men tvärtom. Alltså, den här boken förtjänar att läsas, men den förtjänar att läsas av folk som inte tror att det är en bibel. Därför att den aspekten har stört mig väldigt. Alltså, det är så roligt, många ledarsidor och krönikörer och så här som har hyllat den här boken. Alla har liksom skrivit saker som står på baksidan av den. Jag tror inte ens de har läst den. Och det är fattigt, därför att det finns saker i boken som inte minst de som tror att det är en bibel för dem borde läsa. Men det är väl så med all religion, det är få religiösa som har läst Bibeln, utan det är folk som vill jävlas med den. Men jag tycker den förtjänar kritisk läsning, genomlysning med just de här varningarna, med både mina reservationer och era reservationer, därför att de hör definitivt till.
Okej.
We agree to disagree.
Ja, men det gör vi. Vi tar och öppnar en flaska vin till och fortsätter att disagree.
Ja, rock on.
Ja. Och för synpunkter på detta, hör gärna av er till oss, ni kära lyssnare, till norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com eller på vår Facebook-sida eller någon annanstans.
Det var det hela.
Ja, får vi se vad vi hittar på nästa vecka, om det är någonting vi agree to agree on.
Ja. Då kommer mina stora texter om när jag är med på vänstern. Kanske ni blir på mig.
Men då kommer vi ställa dig mot väggen
nästa gång. Ja. Då får vi se vilka du får med dig.
Jag kommer säkert.
Och de kommer var? Var ska man hålla
Smedjan i på måndag.
Timbros.com.
Jag vet inte. Men när man går in på Timbros hemsida så kommer man vidare därifrån. Det är ju 4 artiklar där jag går med på det fina partiet, det fina hatet, det fina våldet och de fina människorna. Och det alla är kommunister eller på något sätt våldsfrämjande. Professorer, partiledare, akademiker, journalister och så vidare. Så det är en stor 415 000 tecken, min viktigaste bredsida på mycket länge.
Spännande. Själv åker jag till Texas och ska föreläsa faktiskt för en sån här lite republikansk näringslivsmässig grupp som samlar massor av företagare i Dallas. Därför att de är livrädda över att hela opinionen har svängt om frihandel bland republikaner. Alla hatar frihandel numera eftersom de följer ledaren så Trump. Så att nu behöver de motvikter.
Ja.
Vad ska du göra nästa, Mattias? Vad är nästa recension?
Nu har jag ingen i pipeline, för båda två flög ur här. Men jag ska...
Vilken var den andra som hamnade helt i skymundan?
Det var ju Mannen från Damaskus av Erik Eriksson och Susanne Wallsten.
Just det, han hade den här roliga brev till samhället.
Ja, fast
han
den här
ju,
är
ju... Han var ju briljant.
Ja, och
han är vänster, va?
Det är han säkert. Han är ju samhällskritisk, men väldigt, väldigt... Den här var annorlunda, men bra. Men det var
en nazist som gömde sig i Latinamerika. Nej.
I Syrien.
Syrien såklart.
Så det kommer ju liksom in i Syrien och sådär. Det är fascinerande. De har liksom små fragment och sådär som beskriver det här.
Ja.
Och så är jag på Readme-festivalen i Malmö på tisdag och pratar om min bok som jag skickade manus till idag.
Grattis.
Coolt.
Och sen på onsdag ska jag prata också om boken på Timbro på studentdagen. Det blir lite det och lite Hayek.
Coolt.
Härligt.
Mm.
Ja, nej men Hayek på Elda. Ja,
Hayek!
Vi ska förresten tala om Hayek någon gång. För det är många som undrar om Hayek och Rand.
Det var någon som skulle jämföra Hayek och Friedman och någon som sa idag.
Mm. Ja, och naturrätt och utilitarism och sånt där.
Ja,
och välfärdsstaten.
Ja.
Det är mycket saker vi har.
Och Botswana.
Vi ska ha en lång serie av avsnitt om Botswana i tillfälle.
Ja.
Men för nu så tackar väl Djurens Aspekt för oss.
Det gör vi.
Tack så mycket.
Hej, hej.
Hej. Hej.
Nej. Men, nej, men... Nej, alltså... Men det där är ju... Det är ju så här... Jag kommer att...
Men det finns två olika GBA. Det ena är att man skriver någonting som man verkligen tycker i sak och sen råkar andra hålla med. Ja, du hatar vänstervåld. Ja, det är klart att det finns fascister som hatar det också. Det är väl inget fel med vad man tycker. För det. Men däremot, om de läser det du har skrivit som att du
som
tycker att titta, Tino är en förträfflig person, han är hedlig och rekorderlig.
Och han har ju du... byta uppfattning i invandringsfrågan.
Ja.
Du är så det för det.
Ja, exakt. Då har ju inte du formulerat dig tydligt. Därför att de har ju missuppfattat dig.
Mm.
Och då måste du ju skriva om.
Och då är det inte, kan inte det vara deras fel. Alla gör samma sak.
Eller är alla dumma i huvudet? Ja.
Fan då.
Det är för sig sant.
Ja, skjut mig inte för att jag tar sig sant.
I will never understand people. They're the worst. We're the last ones, let's stand up. We fight guns with our hands up. They're the cowards, we are rebels. We got the power to fight together. We're the last ones, let's stand up. We fight guns with our hands up. They're the cowards, we are rebels. We got the power to fight together. Let's march right out of this godforsaken place. Take back control and stand up straight.